har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Jag heter Elinor Ahlborn.
God fortsättning, Elinor, och glad annandag.
Tack så mycket, detsamma.
En av mina favoritdagar faktiskt, annandagen.
Alltså.
Jag tycker det är alltid trevlig vibe på annandagen.
Mm.
För att fira det så ska vi få höra ett avsnitt av Kryptoteket idag. Som är en annan podd som vi gör.
Yeah.
Mest jag om vi ska vara ärliga.
Mest du.
Ja. Och när jag gjorde det här avsnittet så tänkte jag faktiskt att det här borde vara ett kapitalavsnitt. För att det har liksom lite med krypto att göra och hela den världen. Men det har liksom kanske mest med vanlig ekonomi att göra. Och kanske framförallt har med en konstig, lite skrämmande framtidsvision att göra.
Mm.
Och det tyckte jag kände som att det här är någonting som verkligen skulle kunna gå i kapitalet.
Ja, och nu får du göra det. Vilken tur.
Skicklighet skulle man också kunna säga.
Ja. Ja.
Jag har ju sagt lite vaga beskrivningar om vad det är som kommer att höras. Och det var lite medvetet vagt. För att hela det här avsnittet är egentligen bara en fråga. Som är, vad är det här?
Ja, alltså, jag vet inte. Jag har tänkt väldigt mycket på det här. Och jag vet inte. Alltså, jag vet inte vad det är. jag kan inte säga. Det är många olika saker samtidigt. Ska jag säga det liksom på det mest banala sättet så kan jag säga. Ibland så byter jag min profilbild till en kvinna. Och det tycker jag är skoj. Punkt. Mm. så enkelt kan man sammanfatta det.
Erik Wall är utan tvivel en av kryptovärldens intressantaste personer. Han är många saker. När folk på internet ska försöka få honom att framstå som en ensam galning så kallar de honom för bloggare. Och alltså, han är bloggare. Men han är också fondförvaltare, roll-up-entusiast. Nej, vi kommer inte prata om vad det är i dagens avsnitt. Och informell ledare av Ethereums svarta flaggrörelse. Avsnitt 3 handlar om det. Han är ett internettroll, han är styrelseledamot i ett gäng kryptobolag och en bra dag så förstår man ungefär 10% av allt han skriver på Twitter. Sen är han också känd som The Altcoin Slayer efter att för ett par år sedan ha avslöjat ohållbarheten och de bedrägliga grunderna i ett gäng mindre coins. I åratal har han påpekat oegentligheter i Richard Harts projekt Hex och Pulse Chain. På senare tid efter en relativt förutsägbar kollaps i Hex så har till och med de mest inbitna hexikanerna börjat lyfta fram Erik Wall som en som hade rätt hela tiden. Han är också den person som enligt en för mig väldigt tillförlitlig källa kan mest i Sverige om Bitcoin. Och inget av det ska vi prata om idag. Istället ska vi prata om Erik Walls Unifying Theory of Everything. Det är mina ord för övrigt, inte hans. Den består av en del skrämmande framtidsvision, en del livsfilosofi och en del vansinnigt krass cynism. Han kallar det här för SimpDAO och det utgår ifrån ett alter ego.
Ja, men hon heter Erika Wall helt enkelt.
Erik, eller Erika, Walls teori om allt och vad i hela friden det har med krypto att göra efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Jag tänker på det ibland. Man kan ju verkligen störa sig på alla konstiga förkortningar i pensionssystemet. Mm. Och sen bara ibland så känner jag lite tacksamhet ändå, för att det har utvecklats bit för bit över typ 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Mm. Och typ med en sån komplex och viktig sak som typ ett pensionssystem. Man kan ju inte bara slänga typ allt i soptunnan och börja om. Det är inte så enkelt.
Nej.
Ungefär halvvägs genom 1900-talet, då hade vi fått en arbetsmarknad med så kallade parter som förhandlar om de anställdas villkor. Mm. Kollektivavtal, brukar jag säga.
Yes.
En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en tjänstepension. En obligatorisk tjänstepension. Mm-hmm. En stor förbättring för liksom kontorsarbetarna.
Alla. Ja.
Det som händer är att man kommer överens om olika villkor som ska gälla alla de här kontorsarbetarna som skulle ha den här pensionen, och så gav man den här pensionen ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP.
Snyggt.
Så ITP är liksom en standardpension som man ger till massor med tjänstemän. Den har funnits i runt 50 år. Och är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal idag, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Och ja, jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning.
Okej, men recapen, ITP, tjänstepension för tjänstemän.
Precis. Har man den här lösningen, den här pensionen, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Man kan själv välja hur den här ska placeras. Man kan välja SPP exempelvis.
Bara som ett slumpvalt exempel.
Hint, hint.
Ja.
Men gör man ingenting, då finns det liksom ett mittemellanval som ska passa så många som möjligt. Och vi ska prata lite mer om det här valet och hur det funkar och varför det finns nästa gång. Men det var lite en bakgrund.
Ja, men tack för det. Och tack till SPP som hjälper oss att förstå pensionerna och deras roll i samhället. Både som vår framtida lön och som en positiv kraft i hela ekonomin.
Exakt.
Tack SPP.
Tack.
Erik Wall är en man med många grejer going. Och en av de grejerna är då att han då och då byter profilbild på sin Twitter, där han för övrigt har 100 000 följare, till en bild på en kvinna. Eller, det är en photoshoppad bild av honom själv. Han ser lite jassifierad ut, skulle någon kanske sagt för något år sedan. Han är alltså photoshoppad till att se ut som en kvinna. När han gör det här så byter han också handle, alltså Twitternamn, till Erika Wall, eller Erika Wall som de internationella följarna refererar till det som.
Hon är väl en lite grann motpol till mig då. Jag är en lite pessimistisk, sur, extremt långsynt, kritisk tekniknörd som ska ha rätt hela tiden.
Ja.
Och jag ska slå folk på fingrarna som har haft fel. Jag ska visa för dem när de har haft fel. Och jag minns också. Om man har sagt någonting korkat, då så minns jag det i 3-4 år. Och så gör jag en stor grej av det 3-4 år senare. Mm. Det där är en väldigt tråkig identitet. Det är en skittråkig person att vara. Ibland är det kul. Men det är också det är lite trist. För att om du är en sån person, kraven på dig att alltid säga korrekta saker, att alltid ha rätt och alltid, du får liksom, allt du själv säger blir ju liksom superanalyserat på tusen olika vinklar. Så Erika är, hon gillar att ha kul. Hon skiter i ifall hon stavar fel eller säger någonting fel. Hon har ganska starka åsikter och är liksom idealistisk. Men det handlar mer om att ha kul. Det handlar mer om the emotions kring saker. Hon bryr sig till exempel om väldigt lika saker som jag bryr mig om. Men på ett mer glatt och mer bekymmerslöst sätt. Och lite mer kaxigt sätt.
Och vad gör hon? Eller vad är syftet? Varför finns hon?
Ja, alltså hon... Hennes ursprung är ju egentligen som ett skämt, men sen kring årsskiftet så såg jag någonting.
Det Erik ser är det som vi kommer prata om idag, och det har med krypto att göra, men det har verkligen inte bara med krypto att göra. Det har med internet och cred och kändiskap och massa andra saker att göra också. Och det finns två saker som är väldigt viktiga att ta med sig här. Ett, det här är ganska far out skulle jag säga. Och två, han säger inte att det här är bra. Han säger att det är så här han tror att det funkar. Och det är en ganska stor skillnad mellan de två sakerna. Jag tror att ni kommer fatta det också. Hur som helst.
I kanske två år så hade jag haft en tes om vilken väg världen är på väg i. Det är det som jag kallar för simp-dao. Ja, för att kunna förklara det så måste man först förstå, amen, alltså hur jag ser det idag på till exempel sociala medier, att någonting som är gigantiskt på sociala medier, och sociala medier är en enorm del av alla människors liv, förutom ett fåtal människor, men för de flesta människor så är sociala medier en enorm del. Och människor som har sexuellt kapital, eller bara människor som är attraktiva på olika sätt, har enormt mycket kapital på de här plattformarna i form av attention. Så de är ju extremt kraftfulla individer i våran värld, de här ikonerna som finns på sociala medier. Det finns massor med människor som ägnar hur mycket tid som helst på att vara liksom förälskade eller betuttade, fascinerade av en viss person som de har hittat på internet. Och den här personen kanske har 500 000 följare eller 40 000 följare eller 5 miljoner följare. Så de här ikonerna, de finns där ute. Men det som är så konstigt är att du kan ha till exempel en TikTok och du kan ha 1 miljon visningar och du tjänar $2 på det. Så vi har de här profilerna som har liksom gigantisk, de kommenderar en enorm mängd uppmärksamhet, men de gör så väldigt lite. De kan inte liksom utveckla det här kändisskapet och den här liksom, den enorm kraft tror jag liksom, som finns här, som inte har någon kanal att mynna ut i, vilket är att det finns en massa oftast män, eller incels eller simps, eller vanliga män också. Men simps är det som man kallar då de som står liksom underordnade den här ikonen. De stirrar sig liksom blinda på skärmen och de vill verkligen, alltså de vill så jätte, och de är liksom, hela deras biologi är liksom wired till att de ska komma närmare den här personen. Det är som att du ställer liksom en plastapa framför en bur liksom, och så en riktig apa i buren, och han vill ut i buren och fram till den, men han vet inte att det är liksom, det är en skärm bara. Det är bara en skärm framför. Han kan inte komma fram. Så man fastnar i det som liksom myggor till en ljuskälla.
Ja, så att summeringen, det finns snygga tjejer på TikTok och Instagram som har 5 miljoner följare och massa killar som vill någonting.
Och det tjejerna brukar göra idag är så att de lägger en så här Amazon wishlist. Har du sett det? Man så här, köp typ ett par byxor eller någonting som jag vill ha.
Och då blir de skickade till dem då?
Jag vet inte, jag har aldrig...
Jag tror
att du kan gå in på någons wishlist och så kan du köpa en ljusstake eller någonting som skickas då till den här personen.
Ja.
Så det är ett sätt att köpa gåvor till dem då. Men jag tror att man kan göra så mycket mer. Jag tror inte att alla såna här ikoner kan göra så mycket, men jag tror att det finns de som har... saker och ting bakom pannbenet som hade kunnat ta den här attentionen och omvandla det till någonting annat. Det här NFT kommer in.
Okej, det här med NFT kommer kanske lite från vänster här. NFT förknippas ju mest med olika bilder på apor som fick ett väldigt stort och tillfälligt värde under den stora NFT-boomen för något år sedan. Men NFT kan också ha någon slags funktion. Man kan tänka på dem som ett slags digitala nycklar som kan låsa upp vissa dörrar på internet. De skapas genom kontrakt, smarta kontrakt kallar man dem ibland, som kan ge ägaren av de här NFT-erna rättigheter att göra någonting.
Folk som sysslar med det här så brukar man säga att det är mycket mer värt för en content creator att ha 100 superfans än att ha 1 miljon average viewers en månad. 100 superfans, om du har det på Twitch till exempel, har du 100 superfans så kan du tjäna $1,500 i månaden.
Twitch, ska jag bara säga, är en sajt där man kan streama sig själv. Många filmar när man spelar dataspel, men man kan också streama när man gör vad som helst. Spela trombon eller laga mat, eller, och det är då det här som Erik Wall fokuserar på, så kanske man är bara en snygg person som sitter och pratar eller gör något annat. Och de som kollar på de här streamsen, de kan då välja att betala för det här. Eller betala för förmåner eller bara donera pengar till den som streamar. Och bara för att påminna om terminologin här. En simp är då en person som följer och donerar till de här personerna. Och simping är verbet att utföra aktiviteter som förknippas med en simp.
Twitch är så här en mer interaktiv plattform där folk de ger dricks och de interagerar. De skaffar subscriptions så att de kan titta på dig utan ads. Och de får ett namn i chatten med färger på. De kan posta giffar och skriva saker och snurra på något slags jul på något så här som tjejerna brukar ha i bakgrunden liksom. Nu snurrar vi på något glädjehjul liksom, och så okej, nu ska jag typ dansa med rockring eller sånt.
Okay.
Så där får de får liksom bli delaktiga i det här liksom. Eller om det är en gamer kanske som de tittar på, men då kanske de kan skriva, men kan du spela den här banan, kan du spela Dust 2 i CS eller sånt, och köra en Dust liksom, så att de kan börja interagera. Så det gör att det här blir liksom, det blir en mer immersive underhållning för de som tittar. Men det här är vad jag skulle kalla liksom för Web 2-simping. Och sen så finns det då Web 3-simping. Och hur Web 3-simping fungerar är att simp-ikonen, eller simp-drottningen som jag kallar det. Simp-drottningen, hon skapar ett begränsat antal. Hon får uppfinna sin egen scarcity här. Så hon skapar ett begränsat antal privilegierade platser som ger någon viss form av intimitet knutet till hennes karaktär. Så det kan vara till exempel closed friends list på Instagram. Där lägger man ut då sina liksom mest privata tankar. Det här får man komma liksom närmare den här ikonen på ett sätt som inte andra får göra. Du får vara med och se exakt samma Instagram story som hon lägger upp för sina vänner. Så nära får du komma. Och om du kommenterar någonting så kanske hon läser den kommentaren. Något sånt. Det är bara ett exempel. Men yeah. du kan ju skapa en NFT för vad som helst. Alltså du kan skapa en NFT som är, den här NFT:n gör att du får ringa mig 15 minuter en gång i månaden. Och så pratar vi om vad fan du vill. Och den kan man auktionera ut. Och det som är poängen här, liksom, då kan man fråga sig, okay, hur är det här annorlunda från OnlyFans till exempel? Där kan folk köpa access till exklusivt material. Ja, men det som är grejen är här att det du köper är en NFT och den är transferable, alltså den är överflyttningsbar. Du köper inte access längre. Du investerar i en tillgång som du antingen kan använda själv eller sitta och hålla på tills den har blivit mer värd och sälja till någon annan. Du investerar i simp-drottningen. Du köper inte tillgång till henne. Vilket gör att när du är på TikTok till exempel och så håller du på att swipa runt där, så ser du någon så här bara okej, det här var någon riktigt dålig bild, ser du liksom så att hon har filmat liksom en kassmobiltelefon, och så ser du att hon har 500 följare, men du ser att den här tjejen, hon är en stjärna, hon är gorgeous och hon är hilarious, och du känner att jag är som en talangscout nu och jag har hittat ett guldkorn här. Hon vill liksom skala upp det här, men hon behöver liksom lite initialt kapital, köpa sig en bättre mobiltelefon, skaffa bättre smink, bättre kläder, kanske hyra någon videoredigeringssnubbe som kan liksom sätta ihop bra klipp och liksom hjälpa henne liksom scale her TikTok to the max. Men för att göra det så måste hon få in kapital för någonting. Vad kan hon göra då? Hon kan sälja några NFT:er som blir då till exempel, ja men som jag sa, till exempel en close friends list access.
Just det. Någon slags seed money tänk.
Ja, precis. Ja. Och du då som ser det här bara okej, ja men hon är helt okänd, så hennes NFT, hennes close friends NFT här, den kostar, hon säljer den för 3000 kronor, men du känner att hon har 500 följare nu. Du är säker på att hon kommer ha 500 000 om 2 år. Så du köper den här NFT:n för ett par tusen lappar. Och sen så säljer den kanske för 10 gånger mer några år senare. Så,
och vem säljer du? Säljer du till en simp då?
Du säljer antingen till en simp eller någon som tror att hon kommer få 5 miljoner 2-3 år efter det. Du säljer antingen till en greater fool eller någon som vill faktiskt köpa the access.
För det jag menar, du sa det själv, det är ju en greater fool också. Alltså det finns ju, det är ju, man kan ju tänka sig en värld där alla bara är liksom investerade upp till skorstenen i olika, sorry, queens.
Simp-drottningar, ja, simp-queens.
I olika queens liksom, och ingen faktiskt simpar, utan alla bara har liksom investerat i det.
Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att de som har varit simps längst, de kunde köpa the true simps, liksom. The OG simps. Det är också så att en simpdrottning har inte möjligheten att kommunicera med 1 miljon fans. Hon har möjligheten att kommunicera med kanske 100 personer. Det är liksom, vad heter det, Dunbar's number, som är typ 150 eller något sånt.
Just det.
Så det är på något sätt det som begränsar hur många simpar kan en drottning komma ihåg. Så då är det antingen så går de här positionerna till, som du säger, investerare. Mm. Eller så går det till de som har varit och hodlat hennes, de som har hodlat längst. Och det kanske inte är, om hon har liksom kanske då 150 slott, då kanske det är bara 10 som är liksom riktiga OG simps. Men det kanske räcker. Alltså det räcker att ha en intim kontakt, men det kanske tar liksom all hennes tid att kommunicera med de här personerna.
Mm. Ska vi säga någonting om den vansinniga objektifieringen som pågår?
Ja eller nej. Alltså, det går inte att prata om det här ämnet utan att vara icke-PK. Alltså man måste... Eller du menar generellt sett i samhället?
Nej, jag menar i den här... vad jag skulle säga, dystopin.
Ja, men alltså jag har en ganska dystopisk syn på det också. Jag tror att den framtida mannen, han sitter i ett, liksom ett litet cubicle och han investerar kanske istället för 50% av liksom, tidigare var det 100% i pengar och aktier och bostäder. Jag tror att 50% av det kan istället vara liksom, ja, men han har en NFT, sin simpdrottning, som gör att han får spela Call of Duty med henne. De här typen av nya digitala tillgångar som ger honom olika former av access. De är lika värdefulla som aktier i de bästa företagen för honom. Så att det här, jag tror att den moderna mannen är någon form av individ som har ett ägande i de content creators som han tror mest på. För att det är egentligen det som han förstår. Alltså, en vanlig person, vad förstår den vanliga personen? Vad har den för personen för edge i marknaden? En vanlig person har inte någon edge när det kommer till aktier eller commodities eller real estate. Hur ska den personen veta? Men någonting som den vanliga mannen förstår är, vem är en blivande stjärna på YouTube till exempel? Där, för att det är någonting som han tittar mer på än alla andra smarta investerare. Han vet exakt hur just den där, han vet exakt hur emo, goth, punk, pop scenen fungerar i en liten nisch av en klick i japansk subkultur. Till exempel. Där kan han vara expert på. Han kan vara den bästa experten på det. Mm. Och därför är han den bästa investeraren där. Han kan hitta den nya superstjärnan inom den här som har alla liksom, deng, alla attribut.
Mer eventuellt vansinnig dystopi efter det här. Erik Wall har skapat ett alter ego som han kallar för Erika. Han tänker att världen och kanske framförallt framtiden funkar så här. Massa människor, primärt män, lägger massa pengar på att följa, simpa för, olika snygga personer, primärt tjejer. För att ta det här från något som de gör för att de gör det till en hyperkapitaliserad marknad, så ser Erik framför sig att de här contentskaparna kommer börja sälja NFT:er som ger sina följare rättigheter till vissa saker. Kanske följa deras close friends list på Instagram, kanske ringa dem en gång i månaden, kanske något annat. Och de här NFT:erna kommer sedan att tradas på en andrahandsmarknad, vilket gör att folk kommer att fungera som någon slags talangscouter där man kan investera i contentskapare i tidiga skeden för att sen casha in senare. Och sen så kommer det också vara så att contentskaparen, eller simpdrottningen som Erik kallar det, kommer ta procent på de här andrahandsförsäljningarna. Han kallar det här konceptet för simp-DAO, så simp, hängiven följare. DAO, Decentralized Autonomous Organization, det är ett sätt att organisera sig i det som ibland kallas för Web3. Det är en blandning av ett aktiebolag och en förening, skulle man kunna säga. I praktiken så är det oftast en Discord-server, alltså ett forum, med en kryptovaluta kopplad till sig. Så folk kan organisera sig i de här föreningarna, de kan då använda sig av kryptovalutan för att göra olika grejer, och lite beroende på reglerna i den här DAO:en så kan de gemensamt fatta beslut om vad DAO:en ska göra. Och i en simpdao då så skulle det finnas en given ledare som är den här ikonen, simpdrottningen.
Okej, med allt det här sagt, vem är Erica?
Ja, alltså det här simpdao-konceptet då, som jag tror att det kommer gå så mycket längre än att bara bli liksom Web3-only-fans. Jag tror att det kommer, om 20-30 år så tror jag att vi kommer ha simpdrottningar som är partiledare.
Ja, fast det tror du inte på riktigt.
Jo, det tror jag.
Okay.
Det tror jag. Mm-hmm. Jag tror att de riktigt karismatiska figurer som har en politisk... Jag tror att det kommer bli väldigt platt om det enda du är att jag är snygg, jag har vackert utseende. Liksom. Det tror jag att folk kommer tröttna på. Jag tror att folk kommer vilja ha både utseende och någon cause som de tror på. Så till exempel, den här tjejen, hon eller killen, vill få ut all plast ur havet till exempel. Det kan vara det som är hennes grej.
Yeah.
Okej, så hon är ju liksom the face. Precis som Annie Lööf är the face av Centerpartiet.
Det här spelades alltså in innan Annie Lööf avgick.
Så alltså hon kan inte vara dum i huvudet, men hon måste vara någorlunda begåvad för att förstå liksom vad är partiets, vad är the Simp Dows, vad jobbar Simp Down för och kunna kommunicera det. Men jag tror att den här simpqueenen blir liksom ledarfiguren i den här Down, och jag tror att Dows kommer ha olika former av politisk makt. Jag tror att när jag säger att simpdrottningar kommer vara partiledare, då menar jag inte nödvändigtvis våra riksdagspartier, för jag tror kanske inte nödvändigtvis att kontrollen över samhället kommer ligga i politiska partier på det sättet längre. Jag tror att med hjälp av DAOs så kan man skapa ekonomiska unioner som kan vara dedikerade till olika kasus. Så man vill då få upp till exempel plast ur havet på en global skala. Då tror jag att du till exempel, Gunnar, du kan bestämma dig för att ja, men jag vill också få ut plast ur havet. Och jag tänker dedikera 5% av mitt net worth till att köpa mig in i plast ur havet Simp DAO, drottningens DAO. Och ha hennes, jag kommer ha hennes NFT, jag kommer stejka den och ger kraft då till den här drottningen att anställa människor. Det är inte egentligen drottningen man ger kontroll till. Drottningen är liksom bara egentligen face for a DAO. Och DAOn, hur en DAO fungerar, hur det brukar fungera, bara för ett lite enkelt exempel. Så jag tar ett Discord-rum. För att kunna komma in i Discord-kanalen så måste du köpa en NFT. Varje gång som en sån här NFT byter hand så skickas 5% av köpvärdet till en treasury, alltså en företagskassa.
Yeah.
Den här företagskassan, vad man distribuerar de här tillgångarna, det röstar folk i Discord-kanalen på med sina NFT:er. Så att det kommer pengar in. Varje gång folk hoppar ut och in ur det här Discord-rummet eller så köper accessen till Discord-rummet eller folk som vill ut, folk som vill in, varje gång som folk gör det så skickas 5% av bytesvärdet in i den här treasuryn. Så den växer hela tiden.
Mm.
Och då så kan då människor i det här rummet rösta, men vad ska vi göra med den här skatten som dras hela tiden? Ja, men vi ska kanske till exempel anlita folk som kan syssla med marknadsföring till våran DAO. Vi kan anlita folk som ska syssla med organisationella administrativa frågor. Det kan vara löner till folk som ska uppnå då etoset och agendan med DAO, som kan vara till exempel att ta ut plast ur havet, som jag sa, som ett exempel. Så det här ska gå till att investera i båtar och folk som jobbar på de här båtarna, och vi ska investera i någon startup-teknologi. Så det här blir liksom en politisk kaos. Så ditt politiska engagemang kan vara att delta i en sån här DAO, och det kanske betyder mycket mer för dig än att just här lokalt i Sverige så ska vi rösta om bolagsskatten. Alltså så här, det kanske blir lite töntigt, du kanske vill ha någonting mer klart. Jag vill få upp plast ur havet på en global skala. Jag kan delta i en DAO, och den här simpdrottningen blir liksom the face av det. Och du kommer titta på, och det kanske finns en annan simpdrottning som också sysslar med det här. Nu håller du på och väljer. Ja, men då har vi en partiledardebatt då mellan simpqueens.
Just det.
Precis.
Jag tänker, alltså, den här konstiga liksom kvantifieringen och typ ekonomiseringen eller finansialiseringen av inte bara typ sociala sammanhang och typ mänskliga interaktioner, utan också typ ett politiskt system, att det kanske inte är så himla önskvärt.
Ja, alltså, finns en stor risk att jag sitter här och snackar skit bara. Alltså
men det tror jag alla som lyssnar fattar också. Att risken finns tror jag alla fattar. Ja, visst. Tänker du att det är önskvärt att det blir så här?
Jag tror att det finns positiva och negativa sidor till det här. Jag tror definitivt att när vi väl har kommit till en sån värld så kommer folk titta tillbaka och tänka, det var så mycket bättre när folk bara följde det de följde för att de tyckte att det var intressant och inte för att de hade liksom en, någon form av finansiellt... Det blir så svårt att förstå vem som är ett fan och vem som bara är liksom bagholder egentligen.
Verkligen.
Så att det förstör mycket av det naturliga mellan interaktionen mellan människor för att vi har massa bagholders som har liksom stakat sin drottning.
Om du släpper en NFT som är så här, du får ringa Erik Wall en kvart i veckan eller någonting. Mm. Så köper jag den för, det är ganska dyr tänker jag nu, liksom, redan nu är den ganska dyr. Mm. Det kostar väl $10,000 i alla fall.
Ja.
Ja. Och så köper jag den så tänker jag så här, så ringer jag dig och pratar med dig en kvart varje vecka.
Mm.
Och, men jag har egentligen köpt den mest för att jag tänker att du kommer bli någon liksom fucking 0K layer 9 superstar liksom.
Mm.
Men jag ringer ändå och pratar med dig en kvart i veckan. Är vi vänner? Är jag bagholder? Alltså så här, det är så jävla luddigt ju.
Alltså för, om du inte vill prata med mig så hade du förmodligen hyrt ut din... Alltså du kan ju hyra ut själva NFT:n.
Ja.
Så att du kan ju varje vecka egentligen auktionera ut rätten att få ta det där mötet med mig till högstbjudande varje vecka. Så att du behöver inte själv göra det om du känner att du inte får ut någonting av det.
Just det,
så att förmodligen så får jag ju prata med
någon. Men det är
ju
the worst of the worst. För det är ju, då är man ju bara sån telephone landlord. Det är ju jordens avskum.
Om du tjänar pengar på det så kanske det är värt för dig att göra det. Men min poäng är att det här samtalet kommer nog inte nyttjas av någon som... hade kunnat få ett mer värde av att sälja den. Alltså sälja den rätten.
Nej.
Så det är den som verkligen vill. Och förmodligen så tror jag att det kommer kommersialiseras. Så att den som egentligen kommer prata med mig kommer alltid vara en kryptofond som kommer fråga, ska bitcoin upp eller ner? varje vecka, förmodligen. Men grejen är att jag kan ju faktiskt sätta mina... När jag skapar den här NFT:n så kan jag säga så här. Jag tänker inte prata med... Jag tänker inte prata med någon som är över 25, till exempel. För att, eller jag tänker inte prata med någon som... Om konversationen är tråkig så kommer inte jag svara. Jag kan säga sådana saker. Alltså, du får ju helt, hur nyckfull kreatören än är, så får man ju anpassa sig till det som investerare. Så det är egentligen kreatören som sätter, alltså om kreatören sitter och har tråkigt och lider av vad som händer i de här mötena, då så är det egentligen lite grann the on the creator som inte har parametriserat sin NFT korrekt.
Absolut. Men...
Det här var roligt, tyckte
du. Ja, men vadå? Du kan ju inte på riktigt tänka att typ så här, ett bra sätt att ha ett fungerande samhälle på är att alla människor, inklusive de som driver våra viktigaste politiska frågor, måste vara skickliga på att parametrisera sina NFT:er på ett bra sätt.
Jag tror att det kommer naturligt. Alltså, det är precis som när du går på en dejt. Liksom. Du vill ju inte, du swipar inte höger på varenda person, utan du sätter så här, ja, killen måste vara över 1,90 lång. Det är en sån standardgrej som man brukar skriva på Tinder.
Yeah,
det är väl att parametrisera sina Tinder-möten liksom.
Ja.
Så att det kommer naturligt för folk, tror jag.
Ja, det är möjligt. Är Eric en simp queen?
Ja, det är hon.
Finns simpetau?
Jag kan beskriva.
Den finns metafysiskt, finns den faktiskt?
Nej, den finns inte faktiskt. Men den var i uppstartningsfas ett tag. Sen så jag ville egentligen demonstrera ett koncept. Det var vad jag ville göra. Så i januari, i början av det här året, så såg jag Irene, som är en, ja men hon är stod på Instagram i Kina. Och hon, ja men den vacker kinesisk kvinna, och hon blev stor inom krypto då, för att hon, det är sällsynt med supersnygga kvinnor i krypto. Så om du är där och så är du liksom, nu tror jag att hon har jobbat som, chief marketing officer för någon kryptobörs, med OKX eller något sånt. Så hon deltog liksom i communityn, och sen så sålde hon började auktionera ut NFT:er, exakt de här NFT:erna som jag pratar om, NFT:er som ger en access till hennes Discord-kanal. Och de här NFT:erna, deras aggregerade värde var liksom $20 miljoner eller något sånt, alltså det blev en jättegrej.
Ja.
Då hade jag hade pratat om det här liksom, så i liksom 2 år. Jag hade pratat om Belle Delphine, tror jag. Hon är en ikon som jag tror hade kunnat skapa en jätteframgångsrik DAO om hon hade velat.
Belle Delphine är en internetkändis. Hon blev stor för att hon var väldigt bra på att se ut som en lite allmän manga-karaktär.
Hon blev sen känd för en lite större allmänhet när hon började sälja flaskor med sitt använda badvatten för $250 styck. De sålde slut. Hon blev sen gripen efter att ha vandaliserat en bil. Det visade sig senare att bilen tillhörde en person som hade stulit Belle Delphines hamster. Hon har sedan dess både börjat och slutat göra pornografiskt innehåll på OnlyFans. Hon har gått i pension från internet och gjort comeback. Det var alltså henne som Erik Wall såg potential i.
Det var någon annan som också tänkte de här banorna. Som hackade ett verified Twitter-konto med 400 000 följare. Bytte namn och bild till Belle Delphine så att folk trodde att det här var Belle Delphine. Och sen så släppte han ett kryptomynt som hette Bell på Uniswap och den gick upp typ 40 000% den dagen. Och då såg jag liksom att det finns ju demand här. Det finns folk som vill köpa coins i sina simpdrottningar som är beredda att betala jättemycket för det här. Och det såg jag med Irene, men det här liksom är bara NFT till Discord-kanal. Det ser jag liksom som ett första steg till en mycket större alltså det här, att en simpdrottning kan göra så mycket mer. När jag såg att marknaden var mogen, då gick jag in i den här Erika-identiteten. Mm. Och så visade jag hur man... Jag försökte visa ett blueprint för hur man med endast en mobiltelefon kan skapa ett imperium. Och då började jag med att, okej, jag behöver att en av mina simps skapar... Och det här, Erika, hon var ju var en bild på en attraktiv. Var jag, fast kvinnofierad. Jag tror också att det är så att jag har en del fans på Twitter. Ja, men det blir enklare för mina fans att vara fans när jag är i min kvinnliga identitet. För då kan man liksom så här, I love you Erica, liksom så. Så det gav folk ett enklare sätt att visa sin uppskattning för det som jag gör inom krypto. Och då sa jag liksom att okej, nu jag kommer skapa en Erika DAO, men jag behöver ju... Jag ska ju inte, nu är jag Erika och jag är inte datanörd Erik. Jag kommer inte sitta här och liksom skapa tokens på Ethereums blockkedja och skicka runt dem här, utan Erika har en Rainbow Wallet.
Vad är det?
Ja, men det är en app som heter Rainbow.
Okay. Är den dålig på något sätt eller bra? Eller?
Det är en ganska bra Web3 Ethereum app.
Okay.
Så att, då sa jag liksom, jag vill ha en simp och eller vad säger jag vill ha ett coin nu, ett Erika coin. Då sa jag att den simp som skapar ett Erika coin, då måste man skapa ett smart kontrakt på Ethereum och så måste man skapa ett visst antal mynt och så måste man döpa det här myntet.
Är det här svårt? Jag har aldrig fattat det.
Nej, det är inte...
Jag fattar att det kanske inte är svårt för dig. Är det svårt för mig?
Det är lika svårt som att... Det är väl lika svårt som att kanske starta, skapa en hemsida och skriva Hello World i JavaScript på den typ.
Fattar.
Mm. Så att du klarar det om du sitter.
Men jag behöver ett par YouTube-tutorials.
Men
liksom.
Problemet är att gör någonting fel, då är det på blockkedjan och det är immutable och det där misstaget går inte att korrigera. Så på något sätt så blir det ändå ganska... Du vill nog att en person som vet vad den gör det här. Just eftersom det. Att you only get one chance. Då så delegerar du den här uppgiften då till en simp. Så hur jag gjorde var att liksom, först steg ett... En simp ska skapa mig ett mynt. Han kommer bli en premium simp som jag kommer att respektera för alltid.
Yeah.
Okej, simp nummer ett gör det här. Simp nummer två, hans uppdrag är att nu måste någon audita det här, den här koden, för att jag kan inte bara liksom acceptera det här myntet.
Audita är alltså som en revisor, gå igenom
koden och bekräfta. Jag behöver liksom någon annan person som faktiskt bekräftar.
Kolla att det här funkar.
Ja,
yeah. Okej. Och den blir också premium.
Precis. Sen steg tre var, nu minns jag vet inte om jag minns alla steg exakt i vilken kronologisk ordning de kom, men jag vet att någon skapade till exempel en podcast, alltså en anchor.fm podcast, och liksom la upp bilder på det här. Och jag sa att det enda jag vill göra är att jag vill trycka på record och sen så trycker jag på stopp och så ska det här bli podcastavsnitt som ska hamna i Spotify och allting.
Just det.
Och sen så vill jag ha en voice, en bröstförvrängning här.
Okay.
Så att jag kan låta som en kvinna också, så att jag kan gå in i den här Erika-identiteten. Och det var någon som köpte en voice modulator, heter det. Köpte det för 6-7 tusen och postade till mitt kontor. Det här var simp nummer fem då.
Ja.
Så jag fortsatte så här, liksom, bara, men samla på mig liksom, de här simpsen. Jag gör ju ingenting. Jag säger vad jag vill ha. Och simpsen gör det här. Och vad får de för någonting? Jo, men de får det här myntet som de själva har skapat. Så jag håller på att skapa liksom down här. Det enda du behöver veta, du måste veta, ja, men Vilken ordning gör man saker i? Vad behöver du först? Så jag visar liksom att här skapar vi mynt. De här mynten kommer jag sen nu börja betala ut till folk som bidrar till DAO. Så vi behöver liksom, vi behöver en... Jag hade en av mina premium simps, han managerade en Discord-kanal till mig. Han var admin där och han gav olika statusar och andra sims gick in i den här kanalen och började skapa memes. Så det fanns en meme-Erika-grupp med flera hundra medlemmar där de höll på att skapa olika Erika-memes. Så att det här blev liksom, spred det här budskapet. Sen så kom det någon in där och skapade en Erika-NFT. Och det här var när avgifterna var superdyra i Ethereum, så den kostade också typ 7000 eller något sånt att göra. Så han skapade en NFT. Så att jag visade liksom hur jag nu får en Discord-kanal med admins och folk som driver en podcast åt mig och folk som skapar memes och content och verifierar smarta kontrakt och skapar NFT. Allt det här. Och jag sitter bara literally och knappar på min telefon och allt det här händer.
Mm.
Sen så lanserade jag aldrig den här DAO:n. Rugpull kan man säga. Men ja, det hade blivit en... Jag tyckte att det var så viktigt att få ut den här blueprintet på hur man simp-DAO:ar egentligen. Alltså the blueprint of simp-DAO:ing. Sen känner väl inte jag att... Ja, men jag är ju fortfarande Erik också. Och jag kan inte så här... Hur jag vill inte behöva känna att okay, den här veckan så måste jag liksom gå in i min Erika identitet och driva det här, för att det här är ju någonting som kommer lite grann nyckfullt och jag visste inte vad jag skulle själv kunna leverera på det, för att jag har en ganska liksom stort rykte inom krypto, så att de här coinsen, jag kan inte begränsa liksom hur mycket de ska bli värda. Det hade kunnat bli värt liksom miljontals dollar, de här mynten, som Irene liksom. Hennes blev värt flera miljoner dollar. Ja. Det hade mina mynt också kunnat bli. Och då så hade liksom kursen här hade ju på något sätt... alla personer som gillar mig hade köpt de här. Och sen så hade kursutvecklingen berott på hur mycket jag dedikerar till SimpDown. Så att hade jag gjort det så hade jag behövt säga hej då till Erik egentligen och bli Erika och sen vara där liksom, för att leverera på alla de här människornas förväntningar. Så jag såg inget sätt att helt enkelt parametrisera det där på ett bra sätt. Så jag har lämnat den där idén on the back burner tills jag har listat ut hur jag kan göra det på ett sätt som inte... Det kanske, man kanske hade kunnat göra det nu när det är en björnmarknad. Nu vet jag inte hur mycket. Men det här var liksom under en bullmarknad. Den kunde bli värt hur mycket som helst. Men i alla fall, jag fick i alla fall... Det jag ville göra var att visa hur den här the blueprint funkar. Men det kanske så här, ifall min fondförvaltningskarriär går i botten, då kanske alltså faktiskt nu så här, efter jag har ju sagt upp mig från Arcane, då stod jag lite grann så här med jag har liksom två olika vägar jag kan gå. Antingen så lanserar jag liksom en helt egen kryptofond, eller så är jag liksom någon form av ängelinvesterare som investerar utan någon fond, eller så går jag liksom full on Erika DAO och utforskar det. Och så här, jag kan inte säga egentligen vilken av de här två vägarna som är mest finansiellt lönsam egentligen. Jag tror att det finns extrem potential i båda de vägarna. Jag tror att jag hade haft kul i båda de rollerna. Så att det var faktiskt en så här svår grej. Sen vet jag inte, men Erika skämtet kanske bara är kul 1-2 år. Liksom. Ja. Sen så, till slut så är jag en 40-årig gubbe. Ja,
det... Men om man zoomar ut lite grann så är det väl lite så typ att det här sätter, eller din syn på det här sätter ju fingret på någonting tycker jag, som är väl lite att men om man pratar om NFT till exempel, så är det är jävligt lätt att avfärda NFT som fula bilder på apor, för att det är ganska mycket fula bilder på apor, alltså det är ju det. Men de som säger att det finns ett värde här pratar ju mycket om typ lite de sakerna som du angränsar, som är saker som community och någonstans typ cred. Och de menar ju typ att NFT är typ kvantifierad cred. Sen så kan man ju absolut inte hålla med om det alltid, för att man så här, hur cred är du och ägen katt liksom alltid så här, eller vill man vara, det hänger på att någon faktiskt vill vara en del av det communityt. Men det är väl på något sätt det du beskriver också här, kvantifierad cred.
Säg att kryptoteket släpper en NFT. Den här NFT:n är en rätt att få delta i den här podcasten en gång per år.
Yeah.
Den här kommer ju ha liksom ett börshandlat värde. Om din NFT är dyrare än Mårtens, vad säger det? Det säger att din podcast har högre värde. Så det sätter ett exakt liksom...
Nu har ju inte Mårten någon podd, men...
Nej, men om man hade det. Då blir det ett, liksom, vems podcast är dyrast? Alltså vilken NFT? Om man har något form av standardiserat parametriserat format här, då så kan man ju se på liksom börsvärdet av den NFT:n. Vem är credit, vilken podcast är bäst? Yeah. Marknaden är den mest effektiva kraften för att få fram sanning. Så att det creddigaste symbolen, alltså den creddigaste signalen för någonting, ges av marknaden, och NFT tillåter oss att tokenisera sådana olika statusattribut helt enkelt.
Du måste väl ändå känna att det här är lite far out där ju ändå.
Ja, alltså nu har jag ändå tänkt på det i 2 år. Ja. Och sen så har jag ju sett nu att det har börjat ske med till exempel Irene DAO till exempel. Ja. Att content creator inte skulle tokenisera olika former av deras kändisskap. Alltså, det finns väl en risk att det inte blir så liksom. Ja. Men jag tror att det kommer ske. Jag tror att det kommer hända.
Känner du någon, finns det någon liksom, du var inne på typ att din offentliga persona som Erik är ju ganska typ så, nu lägger jag ord i din mun, men typ en stram besserwisser. Mm. Finns det en frihet i att vara Erika?
Ja, det gör det. Det är liksom mitt happy place. Men jag tror att man kan ha olika identiteter som, varför måste jag materialisera min kvinnliga identitet i den fysiska världen för att den ska vara äkta? Varför är den fysiska världen så mycket viktigare än den digitala världen när jag personligen spenderar 80% av min tid i den digitala världen? Det är den digitala världen som för mig betyder någonting. Den fysiska världen, liksom att jag, vad jag har på mig, det spelar ingen, folk ser inte det, men folk ser mig hela tiden i den digitala världen. Och hur jag väljer att uttrycka mig och finnas där, det är väl ett lika verkligt uttryck. Mm. Så det gör ju multi-personality, multi-gender.
Yeah.
Jag är inte en enskild individ som har olika kön. Jag är inte genderfluid, utan Erik, han är väldigt manlig. Nej, okej. Men Erika är i alla fall väldigt kvinnlig. Så hon har i alla fall en definierad könsroll.
Just
hon identifierar sig som en kvinna. Hon håller inte på och identifiera sig som man. Så det finns ju det är two spirit helt enkelt.
Elinor.
Gunnar.
Det här var avsnittet.
Ja.
Vill man ha fler dystopier kopplade till ekonomi så kan man kolla in Erik Walls Twitter. Han heter ERCWL. Kapitalet finns också på Twitter. Det heter vi Kapitalet, logiskt nog. Kristoffer Krook har mixat det här. Jakob Forssell är ansvarig utgivare. Nästa gång vi hörs, då är det 2023.
Gott nytt år.
Gott nytt år. Vi hörs då. Hej då.
Hej då.